Mona, hur är det i norska Drammen just nu?
Branden pågår fortfarande faktiskt. Det syns inte längre några lågor, men släckningsarbetet fortsätter. Och för de hundratals som är drabbade och har förlorat sina hus, för dem är det här långt ifrån över.
Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om förödelsen efter brandkatastrofen i Norge. Det är den 17 juli 2026. I det norska samhället Krokstelva skiner eftermiddagssolen över bostadsområdet av radhuslängor, beläget i en brantsluttning norr om Drammensälven. Den senaste värmeböljan har gjort luften het och marken torr.
Det bränner kraftigt i ett räckehus i Krokstelva i Drammen. Det är stor fara för spredning till nabohus i följepolitiet.
Klockan 15.39 får polisen larm om att det brinner i ett av radhusen i området. Branden sprider sig snabbt.
Jag ser att det blir mer och mer rök och det kommer liksom, branden kommer längre ner.
Skakiga videofilmer visar hur de enorma lågorna slukar hus efter hus i ett orangerött inferno. Allt under ett kolossalt rökmoln som tonar upp mot den blå himlen, där helikoptrar hovrande släpper vattenmagasin efter vattenmagasin i desperata försök att få elden under kontroll.
Branden blusser upp på olika platser, stadig väck. Och den kan fort hopp vidare framdeles.
5 timmar efter det första larmet har elden hunnit förstöra över 100 hus. Enligt den tillförordnade kommundirektören har de haft änglavakt att ingen omkommit eller skadats allvarligt. Vad som startade den är ännu okänd, men 400 människor har tvingats evakuera från sina hem efter det som har kommit att kallas den största branden som drabbat Norge i modern tid.
Det är tungt. Ser ju hela barndomen och det är ju egentligen borta.
Gäst är Mona Hambreus, Ekots utsända i Norge. Mona, du anlände ju till Drammen 2 dagar efter brandens utbrott. Ta sig igenom, vad möter du när du kommer dit?
Det första som händer när jag kommer till hotellet som jag har bokat är att jag inser att det är också evakueringscentret. Dit flera hundra av de som har blivit hemlösa nu har kommit och bor. Och redan utanför så ser jag att det sitter många människor som förmodligen är de drabbade och som ser ledsna och allvarliga och sammanbitna ut. Det är också full aktivitet med hjälporganisationer, det är Röda Korset, kvinnoorganisationer, kommunen är där med sitt kristeam. Det är full aktivitet med människor i gula västar. Det finns ett rum där man har lite utdelning av kläder och leksaker, barnmat och sådana saker. Det mest basala som man kan behöva när man har kanske hals över huvud, lämnat sitt hem och inte fått med sig någonting. Man kanske inte ens har ordentligt med kläder.
Så här får det rum, de får mat.
Jag pratar helt kort med en kvinna som arbetar då för en frivillig organisation. Hon har varit där sedan fredagen och mött många av de här som har förlorat sina hem.
Många är lite i chock. De har många spörsmål. Det är mycket som är oklart. Någon har fortsatt inte fått klarhet i om huset fortsatt står eller om det har bränt ned.
Hon beskriver det som att det svåraste för många är den här ovissheten, att man inte vet vad som kommer hända nu.
Ska jag bo på hotell till imorgon, onsdag eller vad sker? Ska jag bo här i 14 dagar?
Ja. Hela hotellet är som en egen liten värld för de här evakuerade och väldigt präglat av den här händelsen. Det känns nästan lite konstigt att komma in där som en vanlig resande, så att säga.
Du måste evakuera i hui och hast igår.
Ja, politiet kom dörr till dörr med bräckjärn och allt och tvang alla ut. Eller i alla fall siktade magåre. Och de inte fick någon svar på, och där bröt vi sig in.
Och bara 20 minuters bilresa bort från det här hotellet så ligger också själva brandområdet där katastrofen har inträffat.
Och hur ser det ut där på platsen?
När jag kommer fram till avspärrningarna så är det en närmast osannolik syn faktiskt. Det är svårt att tänka sig att det hade varit ett normalt bostadsområde ett par dagar tidigare. Nu är det bara rykande ruiner i ett väldigt stort område. Det är som ett hål har uppstått i marken i det här samhället som har 8000 invånare. Och av de 8000 invånarna så är det alltså 400 som har blivit evakuerade. Och det är 100 radhus som har brunnit ner. Det ryker fortfarande, det luktar rök. Så att det här är en apokalyptisk scen. Många har beskrivit det som att det ser ut som en krigszon. Det är nyfikna som står och ser ut över det här brandområdet. Men även drabbade som är där. Och jag ser en kvinna som står och torkar tårarna med en näsduk. Alla som är där ser väldigt tagna och sorgsna ut.
Vilka fler finns där runt omkring vid brandplatsen?
Det är väldigt många som går omkring med kattburar i händerna, märker jag efter ett tag. Och när jag frågar vad det handlar om, då visar det sig att det är väldigt många katter som är försvunna efter den här branden.
För det är väldigt många som har lagt ut att de inte har funnit katten sina och inte fick det med sig från branden.
Och då är det många frivilliga då som har ställt upp och går runt och försöker hjälpa till och leta rätt på de här älskade husdjuren som ägarna nu saknar.
Vi går och rister runt på boxen med mat och ropar på dem och sätter oss ner på huk och så sätter vi oss ut mat och vatten.
Man har med sig kattmat som man kanske har i en burk som man kan rassla med för att locka till sig katterna. Och sen har man då de här burarna med sig så att man ska kunna ta med sig katten ifall det är så att man påträffar någon. Och det är också så att man hittar katter vid liv även om det har gått ett par dagar sedan branden.
Ja, det blev finnit en i stad och så är det finnit 3 stycken på morgonen idag. Man har blivit leverat tillbaka till ägarna sedan.
Det här beskrivs ju som den värsta branden i Norges moderna historia. Det är en enorm händelse för hela Norge och det har ju lett till då att det är många som engagerar sig, vill visa sin medkänsla. Kung Harald har lämnat ett skriftligt meddelande för att visa sympati och stötta de drabbade.
Det var det.
Hur har det påverkat kronprinsen att se ruinerna som står igen här på Stenset?
Det är ju väldigt dramatiskt. Det
skedde fort. Och när jag är där så kommer också kronprins Håkon på besök till platsen.
Det är förfärligt för de som blir rammet av detta. Man har ju såklart missat stora värderingar, men det är också stora affektionsvärderingar, alltså man är ju glad i stället man bor.
Han träffar då polis, brandkår och får en uppdatering av det senaste och visar sitt stöd för de som har råkat ut för den här tragedin. Och sen får kronprinsen också en flygtur med helikopter för att ovanifrån se hela omfattningen av den här branden.
Och vad säger personerna du träffar? Vad är det för berättelser som kommer fram från den här branden?
Jag träffar många som är drabbade, bland annat ett äldre par som heter Ågot och Arnulf Andersen. De har bott i sitt hus sedan 1983 och är lite äldre nu.
Fredag den 17 juli så hade han börsdag.
De höll precis på att fira Arnulfs födelsedag och hade en son och barnbarn på plats. Och Ågot hade just dukat fram kaffet när de plötsligt märkte att det brann.
Plötsligt så ser jag att han något helt nära att nu bränner det och det är massor rök.
Gick vi ut och så får han, där vi bor så är det en sån kolle med trär på. Gick ut på där och kikade och då såg vi flammande.
Så de fick kasta sig iväg hemifrån.
Vi hade fick ingenting med oss. Jag stod i shorts och en overdel och en handväska.
När jag träffade dem senare på det här evakueringshotellet så då står kaffet fortfarande framdukat på bordet fast det har gått 2 dagar för att de har inte kunnat komma tillbaka. Men de hade tur, deras hus har klarat sig så att säga.
Så alla våra nabor längre ner i gatan har mistat hemmet sitt. Så det är helt förfärligt.
Det står ju nära där det här brända området och det är också skadat. Det finns ingen elektricitet, inget vatten så att de kan inte flytta tillbaka ännu. Men samtidigt så känner ju både Ågot och Arnulf att de är väldigt lyckligt lottade jämfört med många andra här på evakueringscentret.
Men alltså, vi har ju varit heldiga som har ett hus att komma hem till.
För deras hus står ju faktiskt kvar och de har någonting att kunna flytta hem till igen.
Vårt hus var ju helt nedbränt. Jag kollade ju överallt och såg på tidningar och så att det var mitt hus som var en av dem som blev drabbad.
När branden startar på fredagen är 21-åriga Anders Nujen inte hemma. Men han får höra från sin pappa att det brinner en bit från deras hus.
Han ringde mig och sa att det brann några 100 meter från vårt hus. Så vårt hus var ju inte ens i närheten av det här som hände.
Men elden sprider sig fort genom området.
Så efter typ 2 timmar så var hela vår gata nedbränt också. Han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
Nu är Anders och hans familj några av de 400 personerna som är fortsatt evakuerade efter den historiska branden. Och vart de ska ta vägen nu vet de inte.
Nej, det är ju jättesvårt. Jag tycker det är jättehemskt. När jag ser bilder och så, man blir ju jättetrist av det. Det är hårt.
Mona, den stora frågan är just det. Vad som kommer hända nu för alla de drabbade som Anders som du träffade. Hur länge ska de vara kvar på det här hotellet?
Ja, det är ju den stora frågan som de alla själva också ställer sig. När jag träffar Anders så sitter han tillsammans med personer från Röda Korset som hjälper till. Och de tittar på olika lägenhetsannonser och försöker hitta någonting. Ett tillfälligt boende i varje fall.
Man måste ju hitta nytt bostad.
Men om de ska kunna hitta något nytt hus igen som ska ersätta det hus som de hade köpt och nu har förlorat, det är ju en senare fråga. Och nu är det ju då det 100 hus som har försvunnit, så att det är alltså 100 familjer som samtidigt söker ny bostad i det här ganska lilla samhället.
Och det blir ju en typ för en konkurrens för det då. Man måste ju, det är ju den som hittar som får det först och det är ju säkert många som söker samma bostad och det blir svårt. För det är ju inte så många i den här staden. Vi är ju inte så stor stad för när det är så många som har blivit drabbat och behöver allt det här.
Så det här är någonting som oroar Anders och säkerligen alla andra som också har förlorat sina hus.
Men som du har beskrivit det här bostadsområdet är det ju ren förödelse. Alltså, vad tänker de evakuerade om att flytta hem igen?
Det är ju en väldigt delikat fråga. Hur ska det bli för dem vars hus faktiskt står kvar men precis intill det här brandområdet? Jag träffade en familj, deras hus står kvar, väldigt svårt rökskadat, men det går förstås att sanera och i teorin skulle de kunna flytta tillbaka, men de vill absolut inte tillbaka. De vill inte att deras dotter som är 7 år nu och är väldigt ledsen av det här som har hänt, de vill inte att hon ska växa upp i ett hus precis intill en krater med brandskadade hus. Det är inte en speciellt trevlig bostadsmiljö, men det är inte heller helt lätt att sälja ett hus som nu är placerat precis på den här platsen. Mm.
Du som då bott mitt i den här gruppen av drabbade på det här hotellet, hur har det här samhället hanterat det som hänt?
Ja, det är ju väldigt många som är sorgsna och det är väldigt tryckt stämning. Men samtidigt så är det ändå väldigt många, även av de som är evakuerade här på hotellet, som håller ihop ganska väl känslomässigt, och man stöttar varandra, pratar och har... Det har uppstått en väldigt fin gemenskap här, är det faktiskt många som har vittnat om. Man säger att det är skönt att kunna prata med andra som är i samma situation. Men det kanske är lite som när någon har dött, så hamnar man ju i chock den första tiden. Verkligheten, det som har hänt, kanske inte riktigt har sjunkit in. Man är upptagen av att ordna massa saker. Om det är dödsfall så kan det handla om en begravning. Och i det här fallet är det ju helt andra då praktikaliteter som man måste hantera. Men sen när allt det här är avklarat och vardagen så småningom kommer tillbaka, det är ofta då som sorgen kommer över en med full kraft. Allt har på ett sätt blivit som vanligt, men det är inte som vanligt. Det kommer aldrig bli som vanligt igen. Samtidigt så är det många som jag träffar här som också ändå säger att man får vara tacksam över att ingen människa faktiskt har omkommit, och att det kanske är viktigare. Hus som har gått förlorade, materiella ting, de går faktiskt att ersätta. Men ett förlorat människoliv, det kan man aldrig ersätta.
Och hur fortsätter arbetet nu då mot branden?
Det är ett väldigt långt arbete som ligger framför fortfarande. Dels i första skedet själva släckningsarbetet.
Lite kort om status, så har vi nu kontroll på branden i boligfältet och i skogområdet.
Där har man ju pratat om att det kan ta ytterligare minst 10 dygn, för den här branden har gått ner väldigt djupt i marken och den riskerar att blåsa upp igen. Nu har det blivit ganska varmt här i Drammen igen, som förstås ökar risken för att elden ska ta ny fart. Det är också oklart fortfarande vad som har startat den här branden, och det är nästa steg.
Politiet har en förmening om var branden startat, men har inte grundlag för att säga om orsaken till branden nå. Detta vill ta tid att få svar på. Det må bland annat genomföras kriminaltekniska undersökelser på stället.
Polisens tekniska undersökning, den kan inte komma igång förrän branden är ordentligt släckt, platsen har svalnat. Och efter det så kan man börja tänka på återuppbyggnad. Och där sa kommunchefen att först måste man göra ett planläggningsarbete återigen för den här marken inom kommunen. Och så ska hela procedurerna med försäkringar hanteras.
Är det 1 år, 2 år, 3 år?
Vi kan på nåvarande tidspunkt inte stadfäste det. Det har rätt och slett nog med hur mycket skadorna är.
Man får nog räkna med att det kan ta väldigt lång tid, kanske flera år.
Tack Mona.
Tack.
Det var allt för Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Mona Hambrius. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Helge Mtell och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mejl till dagenseko@sr.se.